Ska vi se om jag kan få hjälp med några bilder. Jag har inte räknat, men det är i alla fall över 100 gånger som jag har på olika sätt stått tillsammans med anhöriga, antingen vid den öppna graven eller den stängda kistan. Vid några tillfällen har vi öppnat upp, och någon har velat stryka den avlidne på kinden, velat säga ett sista farväl, lite mer personligt så där. Vad har man då som andlig vägledare att ge för tröst i mötet med döden och evigheten? Vad är det jag säger när jag lyfter min högra hand vid den öppna graven? Jag är inte säker på att alla riktigt kommer ihåg orden, men jag brukar säga: vila i frid till dess Jesus kommer tillbaka. Och bakom de två meningarna ligger ett mäktigt hopp. Att dö, det är inte farligt. Att dö i tron på Jesus, det är att få somna en kväll när man har arbetat färdigt och är riktigt trött efter dagens arbete. Då har man rätt att få vila ut. Men berättelsen slutar ju inte med nattens mörker. Berättelsen slutar med att det är någon som ruskar i kroppen och säger: vakna! Det väntar en ny dag. Solen är på väg att gå upp. Vakna! Och jag ser ju det där framför mig, hur Jesus knackar liksom och viskar livets ord in i den avlidna. Och så kommer livet tillbaka. Ja, men hur länge ska vi vänta på det där då? Ja, när jag somnade igår kväll, jag somnade faktiskt lätt. Det var så mycket som hade hänt under dagen. Och jag somnade tungt och på en gång. När jag vaknade så tänkte jag: det har bara gått 5 minuter. För jag kände mig liksom inte utsövd. Men klockan var redan 5 på morgonen när jag vaknade. Och då tänkte jag: det där gick väldigt fort. Och så tänker jag att det kommer att vara för den som dör i tron på Jesus, i väntan på uppståndelsen, i väntan på de där orden från Jesus som säger: kom! Och så väcks man till liv för en ny dag som aldrig tar slut. En dag där arbetet inte ska vara tungt, där kroppen är förvandlad så den skröplighet vi lever med i tiden, ni vet, våra ryggar och knän och alltihop det där vi kämpar med, eller tumören som har fått fäste i hjärnan eller en del av levern, den har fått ge vika. Vi är förvandlade. Det är ju det jag säger när jag lyfter min högra hand. Vila i frid, kära broder och syster, till dess Jesus Kristus kommer tillbaka. Det är också den kristna berättelsen, den kristna tron. Så när vi tänker på Jesu återkomst och ställer frågan: är det ett hopp eller ett hot? Så blir ju svaret: ja, men det är vårt stora hopp. Jag har haft perioder i livet då jag inte har tänkt så. När jag var ung pojk och fick höra berättelsen om att Jesus skulle komma tillbaka. Och även min mormor Judits böner, som alltid avslutades med orden: Gud, låt mig vara redo när du kommer. jag måste vara redo. Och jag tänkte, det finns ju ingen frommare människa på jorden än min mormor. Hon ber ju jämt. Jag menar, bakade hon bröd så sa hon, kär Jesus, välsigna bröd. Alltså det var hos dammsögon, och ja, då var det Jesus där också. Och gick hon till kyrkan var han ju naturligtvis där. Det var liksom Jesus hela tiden. Jag tänkte, det finns ingen frommare om någon inte, jag menar, om hon funderar på om hon ska vara redo, då är det ju värre med mig liksom. Så tänkte jag som ung pojk, tonåring. Tänkte, när Jesus kommer liksom, är jag med då? Så jag var lite skraj. Sen hade jag en annan period i livet då jag tänkte, ah, men du får inte komma än. Liksom, jag vill ju gifta mig först. Kan du skjuta lite grann? Jag menar, det är lite komisk tanke liksom, att Gud i himmelen som väntar liksom på att historiens stora vingslag ska slå skulle lyssna på en tonårings bön om att få gifta sig först innan Jesus ska komma tillbaka. Jag menar, det är bara, jag vet inte var han lägger de bönerna någonstans, liksom i vilken hylla liksom. Men den är ganska söt tycker jag, den berättelsen. Så blev jag så glad när jag träffade våra seniorer i församling, för de märkte att det var inte bara jag som hade tänkt så. Det var en och annan grånad kämpe som sa, så där tänker jag med. Och så fick jag ju gifta mig och vi fick barn och nu har jag liksom tänkt, Jesus, du får vänta tills vi har fått barnbarn. Och det verkar gå lite trögt tycker jag liksom. Men skämt åsido. Ni vet, man tänker så, va? Att, och då har jag ju kommit över på andra sidan, så jag är inte längre rädd. Utan jag tänker, det här är ju något fantastiskt. Han kommer. Då ska det klarna också det jag inte nu förstår. De frågor jag bär ska få sitt svar. Jesus ska förklara. Alltså jag får komma upp på förklaringsberget. Det blir klart liksom. Den första boken som pingströrelsens grundare i Sverige skrev, den heter Jesus kommer. Lewi Petrus skrev den 1912. Och när jag läser den här boken så skulle jag kunna tänka mig att den som skriver den, han måste väl vara typ 50 år eller kanske runt 60. Men Lewi Petrus var 28 år när han skrev den här boken, om jag räknar rätt. Han var född 1884 tror jag. 94, 2004, ja, ni kan räkna. Och då skriver han en bok, och då är det ju bra att tänka, var någonstans är vi i världshistorien när han skriver den här boken? Han är född 1884. Det är 4 år innan den stora branden i Sundsvall 1888. Det ryster i det svenska samhället. Arbetarna håller på att organisera sig och man vill inte längre förtryckas av brukspatroner och sågverkspatroner, utan man vill ha sin frihet. Man vill bestämma över sitt eget liv. Man vill inte bara ha politisk frihet, man vill ha religiös frihet. Sverige är då i mitten på 1800-talet och i slutet på 1800-talet ett av världens fattigaste länder. Närmare en tredjedel av Sveriges befolkning lämnar Sverige. Man vandrar härifrån. Maten räcker inte. Pengarna räcker inte. Tron räcker inte. Och man reser till det förlovade landet i USA och tänker, där kan vi få vår frihet. Ungefär som flyktingarna i Mellanöstern gör nu. Jag ser ju några av våra syriska vänner som har rest över hav och land för att ta sig hit, för att få religiös och ekonomisk frihet. Vi reste dit, 1 miljon. Sverige på randen till ett världskrig 1912. Det är bara 2 år kvar till skotten i Sarajevo. Och vi får det första världskriget som kommer att skörda mellan 10 och 15 miljoner. Och bara för att göra ett uppehåll, och vi får det andra världskriget som skördar 60-70 miljoner. Varav 6-7 miljoner är judar som dödas och lemlästas bara för sin etniska tillhörighet och sin religiösa tro. Då skriver Levi Petrus boken: Jesus kommer. Och när han skriver den så märker man att det här är på allvar. Och det är två huvudspår i den här boken. Det ena är att nu är det bråttom. Jesus kommer, så nu måste vi som tror på Jesus snabbt ut i den här världen och berätta att Jesus kommer. Och det handlar om att göra sig i ordning. Det är det ena huvudspåret. Det andra spåret är, det gäller att vara redo. Det gäller att förbereda sig. Och det här skapade ju ett driv i den unga pingströrelsen som gjorde att man gick inte bara över hav och land, man gick till jordens yttersta gräns. Det blev en rörelse som idag omfattar 500 miljarder av världens befolkning. En enorm kraft bröt fram. Och det här ledde faktiskt också till att Sverige demokratiserades. Jesus kommer. 100 år senare så sitter jag tillsammans med några pastorer och så skriver vi i boken: Jesus kommer. Ett litet häfte, inte lika många sidor som Levi Petrus, men på samma tema. Och vi tycker när vi skriver att vi står ju ännu närmare. Inte bara kronologiskt, utan när vi ser ut över världen nu så ser vi en liknande hotbild. Fast nu har vi tagit in en faktor till, och det är miljön. Den pratade man inte mycket om när industrin gick på högvarv och folk flyttade från landet till staden och Sverige industrialiserades. Nu har vi en helt annan faktor. Idag har vi 60-70 miljoner människor på flykt. Idag lemlästar man kristna i Mellanöstern som man nästan aldrig tidigare. Ja, man har inte gjort det på det här sättet tidigare i historien. Vi får gå tillbaka till Neros dagar, som ju många trodde var antikrist, därför att han var så oerhört brutal. Vi har en situation i vår värld som är kaotisk. Och vi har politiska ledare som vi undrar om de riktigt förstår sitt ansvar. Även om jag för min del tyckte det var intressant att Donald Trump valde att resa till de tre stora världsreligionernas huvudländer. Han reser till Saudiarabien där islam har sitt land. Han reser till Israel där det judiska folket hör hemma. Han går hela vägen fram till västra muren. Han lägger sin hand där. Han ber sina böner. Han reser till Rom där man ju skulle kunna säga att den kristna kyrkan har sin huvudstad. Man kan tycka vad man vill om det där, men den karln har i alla fall fattat att det är en av de allra viktigaste faktorerna i vår tid. Det är religionen. Det är tidstecken, säger Bibeln. Så visst kan man ställa frågan om Jesu återkomst är ett hopp eller ett hot. Låt oss zooma ut. Bibeln säger 4 stora viktiga saker om Gud. Naturligtvis många fler, men jag vill bara peka på 4 viktiga. Bibeln säger att Gud är skaparen. Alltså det är Gud som har gjort alltihop. Och jag vet inte hur ni tänker, men när jag gör grejer och så blir det inte riktigt bra. Alltså det blir inte riktigt som man liksom tänkte att det skulle vara, va? Då brukar jag försöka fixa till det. Och det är... Ibland så ger jag upp. Kastar bort det jag har påbörjat och börjar med något annat projekt. Liksom. Jag vet hur det är för er. Men Gud, ni vet, Gud, i Bibeln säger om Gud att det Gud har påbörjat, det fullbordar han. Jag menar, nu snackar vi Gud. Så även om han har lite problem med det han har gjort, för det har han uppenbarligen. Det är ju helt klart så. Han har problem, Gud. Gud är frälsaren. Gud räddar. Och då kan vi ha lite åsikter om hur Gud gör när han räddar världen. Kunde inte han liksom kliva in lite tydligare, ställa sig i vägen när vi människor begår sådana övergrepp som vi begår, om det är på en förskola där en vuxen man får frispel och förgriper sig på barn, eller om det är när man ställer upp kristna i Mellanöstern. Alltså det händer ju saker idag som är så fruktansvärda. Så vi tänker, om Gud finns, då måste han göra någonting. Ja, vad gör han då? Ja, men han har gjort en stor grej. Han har faktiskt varit här. Han har ju stigit in i den här världen. Han blev ju en av oss. Det är ju liksom den stora kristna berättelsen. Gud föds i ett stall i Betlehem. Och han föds under samma förutsättningar som vi människor föds och lever. Han stiger ju in i den här världen. Han lever här, han lever våra liv. Han blir en vanlig snickare i Nasaret och han bygger hus. Han lever med sin familj, han ser sin pappa dö. Han får ta ett stort ansvar. Och så en dag så går han ner till Jordan och där pekar hans kusin Johannes döparen på Jesus och säger, det där är inte bara snickaren Jesus, det där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och då pekas Jesus ut och så kommer en röst från himlen som bekräftar det där. Den stora grejen när Jesus blir döpt. Då är Gud här för att rädda världen. Så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan bli frälst, utan bli räddad. Så man skulle ju kunna säga att Gud för att rädda världen stiger in i den och kommer liksom underifrån och inifrån och ut. Och allt eftersom så förstår vi att frälsningen för den här världen, om människan ska fortsätta att vara myndig. Han kunde ju omyndig förklara oss och göra Jesus till vår gode man. Men det gör han inte. Alltså det hade han kunnat gjort. Han hade kunnat ta ifrån oss bankkontot, beslutanderätten och hela köret. Och sagt, nu är det slut här. Ni har visat att ni kommer aldrig att klara av att bestämma över era liv. Men det gör han inte. Utan han tar på sig våra misstag och synder. Och han tar ansvar för det. Han tar alltså skulden på sig. Och det driver honom till döden på ett kors. Och där ger han sitt liv. Och då, det han gör då, det är egentligen att han bär bort skulden. Det som bryter vår relation till Gud och hindrar oss från att skapa verklig frihet. Det här är Guds sätt att rädda. Och det här är hans sätt att rädda människan. Men Gud är inte bara där för att rädda. Liksom. Famnar det va? Utan han vill ju återupprätta. Han vill ju göra det trasiga helt. Jag menar, den som är i Kristus, han är en ny skapelse. Men om ni frågar mig om jag är, hur snabb jag är upp på morgnarna för att komma upp ur sängen. Så jag är lite stel här bak. Jag vet, kan man göra någonting åt det? Och det har blivit mer de sista åren. Ja, nu har jag börjat gympa och grejer. Vet du, det blir inte bättre. Jag blir starkare märker jag, men det blir inte bättre. Jag är fortfarande stel. Alltså jag märker ju att destruktionen, nedbrytandet, är verksam i min kropp. Men ändå vet jag att någonting har hänt i mitt liv. Som i sig har en kraft som en dag kommer att förvandla den kropp jag har i ringhet. Så att den blir lik den kropp Jesus har i sin härlighet. Det är mitt hopp. Så jag tänker att Jesus som har förlåtit mig mina synder, han ska inte bara rädda mig på insidan. Han ska också rädda min utsida. Han ska återupprätta mig så jag blir den jag egentligen skulle vara. Och då kanske min fru kommer att älska mig helt och hållet. Är ni med? Alltså det Gud Och det här, det finns en metafor som man kan använda i sammanhanget. Det är berättelsen när Jeremia kommer ner till krukmakarens hus. Det är ju en liknande situation i världshistorien, fast då är det mest det judiska folket som är klämt. De har förlorat det norra riket. Norra delen av och de nordliga stammarna kvar är bara juda. Jag kommer inte ihåg om Benjamin är kvar. Jag tittar på Rupert här och ber om en nickning snart här. Men det är i alla fall, den judiska delen är kvar. De är i Jerusalem, de är hårt klämda. Och Nebukadnessar ifrån stormakten i Babel hotar nu Jerusalem. Då säger Gud till en profet: gå ner till krukmakaren. Där vill jag låta dig höra mina ord. Och han går ner dit och så tittar han på krukmakaren som håller på att dreja där och hålla på så där. Och Jeremia, han står och funderar på: jaha, vad skulle du säga här då? Liksom. Och så går det sönder. Det han håller på att göra på drejskivan går sönder. Och då ser Jeremia att krukmakaren, han tar inte leret som misslyckas i krukmakarens hand och kastar bort det, utan han börjar om igen och gör ett nytt kärl fast med samma material. Så det som gick sönder blir helt, det blir nytt. Och då får Jeremia ett budskap som han kan leverera till hela folket. Han kan säga att även om Nebukadnessar kommer att liksom rasera våra murar, gå in i templet, riva ner templet, så kommer det ändå inte att vara kört. För Gud, han är inte bara vår skapare, han är inte bara vår räddare, han ska återupprätta oss. Och så får de det där budskapet som gör att när de sen deporteras till Babel och får babyloniska namn, typ Sadrak, Mesak och Abednego, så vet de att en dag kommer vi tillbaka. Och det gör de ju. 70 år senare står ett nytt tempel på plats. Det är liksom en historisk berättelse som säger oss hur Gud jobbar. Han jobbar så med oss på ett individuellt plan. Vi kan ta nästa bild. Han jobbar så med oss när han tittar på Israel, och han gör också så när han tänker på världen. Skulle Gud ha skapat den här världen, detta fantastiska myller av liv, dessa grönskande, prunkande, gröna kläder som vi vill träda ut i för att bränna upp det och kasta bort det. Nej, det är inte en biblisk undervisning. Den bibliska undervisningen är att om ett kärl misslyckas i hans hand, för det är det faktiskt på väg att göra, då börjar han om igen. För Gud skapar den, Gud är räddaren, han återupprättar. Men det finns en grej till som Bibeln säger om Gud. Han är domaren. Och det här är ju förutsättningen för att det som är trasigt nu ska bli helt och bevaras helt. Det är ju att ondskan en gång för alla döms och förintas. Låt oss, det här är, kan man säga, det här är sån där overview när man tittar på Bibelns undervisning. Gud som har börjat och skapat, han räddar, han återupprättar, och han kommer också att agera som domare. Då blir ju våra frågor, åtminstone mina då, när då? Jag börjar tycka att det är lite bråttom nu. Och hur? Och då, nu är jag bibelläsare, och är man bibelläsare så svingar man sig i historien liksom. Jag just nu håller jag på att läsa om David, och Saul har precis dött. Ja, hans vapendragare vill inte döda honom och för att han var sårad i striden. Så han slängde sig på spjutet, och då gjorde hans son Jonathan likadant. Och nu har David blivit kung, regerat i 7 år, och så har han tagit över och fått också de norra stammarna med sig. Så nu är hela Israel förenat igen. Där är jag i min bibelläsning. Det är typ 1000 år före Kristus. Så jag svingar mig liksom i historien så här. Ja, det är så härligt, tycker jag. Och det hjälper mig liksom att hålla koll på min egen resa och förstå liksom att jag och Ulf, du är bara en liten, liten pusselbit, om du ens är det. Du är en liten, litet fjun på en pusselbit liksom. Men fjunen, ni vet, på huvudet, de har Gud koll på. Han vet om hur många hår du har på huvudet. Svårt för dig, men lättare för mig kanske. Ja. När? Då finns det ett nyckelord. Man hittar det till exempel i Matteus 24. Födsloverkar. Är det någon kvinna här som skulle säga att det är skönt med födsloverkar? Ja, visst du ska. Alltså jag funderar på om det är läge nu med den offentliga bekännelsen. För när Louise hade sin tredje födslo, alltså för tredje barnet födsloverkar, och jag skulle liksom vara nära och hålla handen och sådär, då somnade jag. Och jag är inte säker på att jag har fått förlåtelsen riktigt för det, va? Så att, men det, så var det. Jag vet inte vad det var. Det var lite som Jesus och lärjungarna i Getsemane. De somnade när han bad att de skulle vara med där. Liksom. Morkade inte. Liksom. Hon kämpade själv. Alltså födslovärkar är inte, det är inget kul. Ja, nu skrattar Karina här som... You got the point. Varför är det värt det då? Ja, men man vet att det kommer någonting bra. Alltså den bilden är det som Bibeln använder. När Bibeln talar om, ja, men hur ska det här gå till? Ja, men det är som födsloverkar. Och när ni ser alla de här grejerna runt om i er i historien, och det är klart om vi zoomar ut lite grann och tittar på vår historia, säg 150 års perspektiv, så har ju vi ett antal födsloverkar som vi kan tycka att vi ser. Ett antal, en serie orättvisor som har inträffat och en massa övergrepp, politiska, ekonomiska, sociala övergrepp som smärtar människan. Bibeln säger det där är födsloverkar som kommer att leda till till Jesu återkomst. Det gör ont, men det blir bra. Läser man Uppenbarelseboken, jag vet inte om ni har vågat läsa det. Den är ju skriven på en ö. Johannes, som var en av lärjungarna, skriver ju den här apokalyptiska skriften som nästan är obegriplig. När han ska skriva om kejsaren i Rom så kan han ju inte skriva om kejsaren. För skriver han det på raden så kommer ju fångvaktaren, eller när det där brevet ska, om man ska censurera det och se om man ska skicka iväg det vidare. Det skulle ju aldrig fått komma utanför fängelsets murar. För han är där fängslad på Patmos och vill skriva till 7 församlingar i mindre Asien, nuvarande Turkiet. Så han gör det till en metaforisk skrift, en apokalyptisk skrift. Och då när han ska kalla kejsaren då, så kallar han henne för en, honom, är det väl, för en prostituerad, alltså en hora, en lyx prostituerad. Där jordens alla kungar kommer och horar med vederbörande. Och det är klart att hade han skrivit det på raden, då hade ju det aldrig lämnat fängelset. Så han får använda ord som nästan idag är obegripliga. När han ska skriva om ondskan kallar han ondskan för ett vilddjur. Och när han ska beskriva hur problematiskt det är för människor att leva ett kristet liv, så beskriver han hur det blir en religiös konflikt. Man får inte köpa och sälja utan att tillbe odjurets bild. Ja, alltså det finns en serie segredelar som är väldigt, väldigt svåra att förstå. Vi har vredeskålar som vänds. Vill man sammanfatta Uppenbarelseboken skulle man kunna säga att det är en brutal beskrivning av ondskan när den visar sitt rätta ansikte. Men Det är inte ondskan som får sista ordet. Gud plockar nämligen fram sitt vassaste vapen emot draken. Liksom bilderna. Vad ställer Gud upp med på andra sidan? Ja, men när Goliat står där, den store striden, då ställer Gud upp en liten fåraherde. Vem är det som vinner? Är det Goliat eller herden? Han tar en av sina fem stenar och så, och den träffar pannan. Och vad gör David? Ja, nu, jag vet inte, är det några barn här? Ja, det är det. Oj, håll för öronen då. För i berättelsen så förlorar Goliat sitt huvud. Och det går ju så till att David använder Goliats svärd för att skilja kroppen från huvudet. Så han faller på eget grepp. I historiens upplösning så upprepas envigen, den här striden där det goda laget ställer fram en person och strider emot ondskan som personifieras i en slags antikrist, i en Goliat, en jätte ifrån urtiden, en drake. Och då släpper Gud fram ett lamm. Ett litet felfritt lamm. Bä. Och lammet vinner. Det är underbart. Vilken berättelse, va? Jag menar, det är ju bättre än vad som helst. Och eftersom jag ju tror att det där inte bara är en saga. Jag tror ju att det där är sant. Så fattar ni, det bär ju mig. Så när jag känner mig som ett litet fjuttigt lamm så vet jag att lammet kan ju vinna. Om jag är i Kristus. Om jag är med det där lammet på den sidan så kan jag komma där sårad, sliten, trött. Jag kan liksom komma där med mina brister och mina svagheter, men jag vet jag är med lammet. Och de som följer lammet, det är de som kommer att vinna. Så jag har bestämt mig för på vilken sida jag ska stå. Det handlar det här inte om pacifism och sådana frågor. Men det handlar ju faktiskt om att vinna en härlig seger. Det finns tecken på Jesu återkomst. Vi läser om dem i Uppenbarelseboken. Det finns tecken i den sociala världen. Bibeln säger att laglösheten ska tillta och kärleken ska kallna. Det finns i samma vers. Laglöshet och brist på kärlek hänger ihop. Jag menar, varför är man trogen? Ja, men det är för att man älskar. Så att hålla lagen, vara trogen, trofast, det har med kärlek att göra. Laglöshet har med egoism att göra. Jag är min egen lag, jag gör väl som jag vill. Tecken i den sociala, men har vi det nu? Ja, kan ta nästa. Vi har tecken i naturen. Här är ju miljörörelsen egentligen den starkaste profetiska rösten vi har i vår just nu. Al Gore heter han som åker världen runt. Han ville bli president. Fick fler röster men färre elektorer. Hur det nu kan gå till. Så var det i alla fall när George Bush vann över Al Gore i USA. Han fick inte ens 25% av rösterna, George Bush, av de som kunde rösta. Och vann ändå. Det kallar vi demokrati. Det är märkligt, men det är en parentes. Han åker världen över och säger att om vi inte omvänder oss så går det inte bra. Alltså han använder andra ord. Han säger orden som är kyrkans ord. Han säger det går åt helvete. En grad till och det är kört. Två grader till och trossa är under vatten. Tre grader till, hela Bangladesh är översvämmat. De måste flytta därifrån. Det är 160 miljoner. Då snackar vi liksom inga smågrejer. Det här är ett jätteproblem. Hela skapelsen liksom är som i en födslovånda och ropar efter Jesus. Kom tillbaka. Gör det trasiga helt. Sänk temperaturen. Rädda och så. Alltså det finns massa grejer här som vi inte rår över. Och vi säger att om vi samverkar kanske vi kan. Men det är alltid någon som struntar i det. Och oftast sådana som vi. Det finns tecken i den politiska världen också. Jesus säger att folk ska resa sig mot folk, rike mot rike. Det kommer att bli motsättningar som det aldrig tidigare har varit i historien. 1900-talet är världshistoriens blodigaste århundrade. Sen finns det tecken i den religiösa världen. Vi kan ta nästa bild. För det är en ganska omfattande beskrivning av det här. Om man läser texterna i Lukas 21 och Matteus 24 till exempel, så kommer man att se att religionen får ökad betydelse. De gamla religionerna kommer att få ökad betydelse. Alltså de gamla monoteistiska religionerna, men även naturreligionerna. Men också den nya religionen. Vi ber ju till marknaden. Läser man uppenbarelseboken så står det ju talas om ett samhälle där man inte kommer att ha kontanter längre. Och man kommer heller inte heller att ha bankkort eller bank-ID, utan det kommer man att montera in i kroppen så att man inte ska kunna kapa ID. Jag menar, hur kan man skriva om det här? 90 år efter Kristus när ingen visste vad el var för någonting. Jag menar, elektrifieringen i Sverige, det var väl inte på 1800-talet, va? Nej, det var mitten på 1900-talet. Alltså, hur skriver man om det? Och då säger Bibeln att det kommer att komma en tid då pengarna blir människans gud. Så Jesus säger, det går inte att tjäna både Gud och mammon. Ja, jag skulle vilja påstå att vi är där nu. Och här behövs vishet för att inte pengarna ska bli vår Gud. Ett sätt att jobba med det är faktiskt att ge bort. Att bryta liksom pengarnas inflytande. Att inte göra sig allt för beroende av välfärden. Det andra stora religiösa tecknet är Israel. Vi har flera i vår församling som reser till Israel av och till. Jag märker att det finns en kärlek till landet. Och det finns en kärlek till berättelsen som det landet är bärare av. Och i det landet finns ett folk som Bibeln berättar jättemycket om. Och det folkets vedermödor och misstag och förbrytelser och Guds kärlek till det där folket, det genomlyser hela historien. Genom det folket, säger Bibeln, ska alla folk på jorden bli välsignade. Och på grund av sina gärningar så kommer de att bli kringspridda över hela jorden. Men en dag så kommer de att komma tillbaka. Och det finns en del av oss som tänker när vi ser på andra världskriget och hur man gjorde allt för att förinta hela den judiska populationen i Europa. Över 6 miljoner människor förintades. Det gick så långt så att när kriget var över så säger britterna, nej men de måste få tillbaka sitt land. 1948. Så utropas den judiska staten Israel. Det är svårt att inte se det som ett tecken. Lär av en liknelse från fikonträdet, säger Jesus. När bladen spricker ut och löven blir mjuka, då förstår ni att ankomsten är nära. Vi som tycker om den här berättelsen, vi bortser inte från de politiska motsättningarna, från övergreppen som begås av båda sidor. Det vet ni, Gud älskar alla sina barn, inte bara de som gör rätt. Men det här är en spännande del av berättelsen som säger oss att nu är ankomsten nära. Sen finns en tredje stor grej. Budskapet om riket ska nå alla folk. Och tittar man på vad som har hänt under 1900-talet, egentligen allt sedan Azusa Street 1907, så har det varit ett århundrade av mission som vi aldrig tidigare har sett i historien. Bibeln har översatts till språk där det aldrig tidigare varit tillgängligt. Och just nu bryter en våg av kristen väckelse fram, både i Mellanöstern men också i Asien. I Kina, det är till och med så att man tänker att det kommer att bli nästan som en folkvandring där människor kommer att vandra tillbaka med evangeliet till den plats evangeliet en gång utgick. Och frågan är om det inte kommer att ske ganska snart. Och när det är klart, då vet vi att då kommer han. Det är så vi kan påskynda ankomsten, genom att berätta om Jesus och vem han är, genom att utbreda Guds rikes värderingar om kärlek, fred och rättvisa, om solidaritet, om alla människors lika värde. Det är så vi banar väg för ankomsten, likt Johannes döparen som banade väg för Jesus i samband med hans intåg i den här världen. Näst sista bilden då. Vi ser alltså två rörelser. Den ena linjen, den pekar mot undergång. Och den väcker ju frågan, vad och vem kan rädda den här världen? Det här kommer, vi tar nästa, de två nästa. Det här skapar ju förutsättningar för det Bibeln berättar om. Bibeln talar om antikrist. Bibeln talar om flera antikrister och antikristande, alltså att det ska framträda personer som vinner mänsklighetens förtroende så till den grad att man tänker du eller ni kan rädda världen. För att göra det så kommer man att utse Israel till syndabock. Det är det som gör mig så bekymrad över Sveriges hållning till Israel. Att vi börjar peka på Israel på ett sätt så att vi banar väg för antikrist. Det är då, säger Bibeln, det är då Jesus kommer. Och då finns det ju många faser i Jesu återkomst. Dels läste vi om uppryckandet. Det är lite som när barnen springer ut ur Jerusalem. Den där dagen när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Då springer barnen ut och så ropar om Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och så följer de med Jesus in i Jerusalem. Och fortsätter att sjunga. Och fariserna tycker det är så jobbigt att de pekar ut en människa som Messias. De får inte ihop det. Men de välkomnar Jesus. Och det är vad vi ska göra. Vi som har en tro på Jesus och väntar på Jesus. Vi kommer att springa Jesus till mötes och ryckas upp i rymden till och med. Inte en kraft i den här världen kommer att kunna hålla oss tillbaka. När vi fattar att han kommer. Det blir en fantastisk dag. Men vi ska inte bort, mina vänner. Vi ska vara med Jesus på hans återkomst. Vi ska se hans återtåg. Vi ska se när han sätter fötterna på Oljeberget. Och freden bryter fram på den här jorden. Och skapelsen ryster. Och bergen som håller på att smälta i Arktis och Antarktis. De återfår den storlek de ska ha för att temperaturen ska bevaras. Och så om skiktet hamnar på plats och vargen, som jag är särskilt glad över, kommer att tappa sin rovdjursinstinkt. Han kommer att bli frälst, vargen. Jag heter ju Ulf, ni vet. Och ni vet ju vad det betyder. Så vargen kommer att beta tillsammans med lammet. Och barnet kan gå in i grytet utan att vara rädd. Den Gud som skapade, han är också den som räddar. Han är också den som återupprättar. Och när jorden läks och freden kommer, så kommer också ondskan att dömas och förintas. Jag säger inte att jag har allt det här i min hand. Men jag gör allt för att nå det och sträcker mig emot det. Vi läser tillsammans. När allt detta börjar, så räta på er, lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Se Guds tält, står bland människorna och han ska bo bland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen, han sa: se, jag gör allting nytt. Gud, jag vill tacka dig för att vi kan få sätta vår tilltro och vår tillit till dig. När vi ser våra egna begränsningar, märker att vetenskapen inte kan möta vårt behov av trygghet, märker att välfärdssamhället inte heller riktigt kan famna alla människor. När vi möter våra sjukdomar, våra svaga kroppar, eller när vi tittar utanför oss själva på miljön, tittar på politiken i världen och ser de här stora rörelserna och undrar vad i all sina dagar ska kunna rädda den här världen, då kan vi få lyfta vårt huvud. Vi kan få lyfta vår blick och vi kan få se fram emot återkomsten. Se fram emot att du som dog på korset för våra synders skull, du som uppstod och återvände till himlen, du ska komma tillbaka. Du som vet vad som krävs för att kunna regera och skapa förutsättningar för den fred och frihet som vi så mycket längtar efter. Kom Jesus, kom snart och hjälp oss att förtrösta och lita på dig. Men hjälp oss också att inte tiga med den här kunskapen, utan bära den vidare så att du kan få komma till Karlskrona, du kan få komma till Blekinge, du kan komma till Sverige och möta ett folk som säger: välkommen Jesus, vi har längtat efter dig, vi har förberett för din ankomst, här finns många som älskar dig och ditt ord. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.